this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Det jag ska prata om, det är att i då synen på septisk AKI, sepsis-associerad AKI, så har det blivit ett paradigmskifte. Det har även drabbat de andra formerna av AKI, men jag ska prata om sepsis då. Och man pratar nu om att det är en mikrocirkulationsstörning och inte en makrocirkulationsstörning. Att det är en tubulär celladaptation, inte tubulär nekros. Och man pratar om dampar, pampar och inflammation. Historiskt sett då, fram till egentligen ganska nyligen och fortfarande på en del ställen, så tänkte man sig då att patienten blev septisk, septisk chock, hypotensiv och det renala blodflödet sjönk. Och så uppstod det ischemi i njuren, akut tubulär nekros. Och då skulle vi som IVA-läkare eller medicinare behandla det här genom att vi skulle öka cardiac output. Hur gjorde vi det? Framförallt så gav vi vätskebolusar, vätska hela tiden. Och då skulle man öka det renala blodflödet och då skulle då ischemin botas och man skulle få mindre AKI. Och det där har ju inte riktigt funkat så bra. Hypotesen nu, det är istället då att det renala blodflödet är oförändrat eller till och med kanske lite ökat vid sepsis. Och de tubulära cellerna, de dör inte utan de bara adapterar sig till den här situationen och liksom hamnar i en slags dvala. Och så tänker man sig att sepsis-associerad AKI är en inflammatorisk sjukdom, framförallt den renala mikrocirkulationen. Så den här tycker jag att för sepsis, den ska ni helt glömma bort, den stämmer inte. Försök att svara på de här frågorna då. Idag. Hur vet njuren om att den är skadad eller undergjord? Hur kan sepsis-associerad AKI uppstå utan att patienten har någon chock? Och varför sjunker GFR när patienten har ett bra cardiac output? Och hur kan vi göra då som kliniker för att skydda njurarna från AKI i sepsis? Och hur kan man behandla det bäst? Börja de här två översta frågorna då. Och då måste jag först bara ge senaste inom epidemiologi, experimentell forskning, in vitro forskning och postmortem forskning för att ni ska förstå det här bättre då. Man såg det epidemiologiskt att AKI kunde uppstå i populationen som inte var i chock och som låg på vårdavdelningen kanske. Här var patienter som vårdades för pneumoni på vårdavdelningen och hade alltså enligt CIRS-indelningen då sepsis, inte septis, eller severe sepsis och inte septic chock. Och den andra gruppen till höger, eller till vänster, till höger förlåt, låg inte på IVA utan låg on the floor på en vanlig vårdavdelning. Men trots det så var det då väldigt hög incidens av AKI och det var väldigt många som dog. Så att det var ungefär en tredjedel fick AKI trots att de inte hade chock, trots att de inte uppfyllde kriterier på severe sepsis eller septic shock. Och de hade en relativt hög mortalitet ändå. Och vad var det som stack ut med de som fick AKI? Jo, men de var äldre. De hade mer komorbiditet och de stack iväg på sina inflammatoriska markörer. De hade högre till exempel IL-6 och högre TNF-alfa. Det spelar ingen roll att det var just de, men liksom inflammatoriska markörer. Sen en annan studie då som kunde visa att hypotension i sig inte var oberoende associerat med sepsis-associerad AKI. Och i den gruppen var det likadant. De var äldre, mer komorbiditet och högre IL-6 som tecken på att de har mer inflammation. Och det här är ju bara två studier, men kanske ändå visar liksom att ålder verkar vara viktigt. Ålder kanske är en faktor då som gör att man inte kan handskas med det här inflammatoriska påslaget som man får vid en bakteriell infektion, utan det kanske liksom går överstyr. Eller så är det så att de här patienterna är selekterade för att de får ett stort inflammatoriskt påslag. Det är många som tror att ålder är liksom en väldigt viktig faktor här. Förlåt? Ja, man har ju försökt korrigera för det i studierna, att de inte skulle ha det. Det var ju patienter som kom hemifrån som har en samhällsförvärvad pneumoni. Men du menar att de skulle ha alltså en... på grund av ålder så har de nedsatt njurfunktion. Ja. Är det inte så med alla organ att organen liksom börjar bli sämre med ålder? Ja. Okej. Okay. Och så sen experimentellt då så kunde man i en fårmodell som man injicerade med E. coli se att de fick AKI. Och så hade man avancerade metoder för att mäta det renala blodflödet och kunde se att det var då oförändrat eller till och med lite förhöjt. Och sen var den här nedre cephalocillus infection treatment with TLR4 inhibitor. Det är TLR4, toll-like receptor, jag kommer att prata om det lite längre fram. En studie som jag gjorde här på Karolinska, bland annat Eddie Weisberg var inblandad. Och då såg man då, man på samma sätt inducerade sepsis hos får genom att spruta E. coli, så kunde man då se att de fick tecken på njursvikt med högt pH och låg diures och sådär. Och sen så gav man TLR4 inhibitor och då kunde allt det där reverseras. Och när man tittade histologiskt så såg man att det var minskad infiltration av neutrofiler i njuren, minskad svullnad i njurendotelet, och sen så tyckte man inte att den här inhibitorn gav några negativa effekter per se, så den verkar liksom ganska bra då som ett läkemedel här. Dessutom kunde de se, eller presentera dem i studien också, att de såg inte någon akut tuberonekros hos de här patienterna. De såg, det de såg var lite mer neutrofilinfiltration i vännerna. In vitro-studier. Då har man odlat fram tubuliceller och podocyter. Och sen så har man tagit plasma från sepsiska patienter och hällt över här in vitro. Och då kunde man se att bara det då, de här centerna, eller cellerna har inte blivit kemiska eller någonting. De har bara fått den här plasman hälld över sig. Och då har de ändrats på ett sätt som AKI-celler också ändras. Då. Polariteten ändrades. De fick ett minskat uttryck av tight junction proteins. Och de fick en ökad probabilitet för albumin. Och de fick ett minskat uttryck av en receptor som heter megalin som sköter återupptag av albumin och M-gall och cystatin C. Som vi använder då som markörer för njursvikt. Och de här bilderna visar, läggs till vänster så är det kontroll. Och sen i mitten då så är det de här cellerna där man har hällt frisk plasma över. Och så till höger så har man hällt den septiska plasman. Och det här gröna det är uttrycket av den här tight junction proteinet ZO1. Och så postmortemstudier då har man tagit histologiska vävnadsprov från patienter som har haft sepsis-associerad AKI när de har avlidit, och så har man tittat på dem och då har man inte sett någon akut tuberonekros. Det man har sett då är liksom mildare histologiska förändringar. Nu syns det kanske inte superbra på den här för er, men de två övre är kontroller och de nedre är patienter med sepsis-associerad AKI. Och de här pilarna pekar på neutrofiler då, så att man såg möjligen liksom någon extra neutrofil som hade grävt sig in i vävnaden. Och sen kan man säga att en sak som är svårt att färga in det är apoptos, så att det är möjligt att man i det här kan missa att det finns ökad grad av apoptos, men däremot fanns det ingen akut tuberonekros. Okej, okay, så det var den bakgrunden då. Celladaptationen, vad är det och hur går det till? Det verkar som att de cellerna då liksom adapterar sig till det här som händer. Men hur vet de vad som är på gång och vad får de för signaler för det? Det är de här damparna och pamparna, då, Damage Associated Molecular Patterns och Pathogen Associated Molecular Patterns. Och det är olika inflammatoriska mediatorer. Men en till exempel så här damp då, det kan vara mitokondriellt DNA. Alltså mitokondrierna rent evolutionärt kommer ju från bakterieriket och liksom är gäster i våra celler. Och de är bara intracellulära. Och om de då blir extracellulära så cellerna slänger ut dem på något sätt så att det hamnar mitokondriellt DNA i cirkulationen. Då är det en sån här damage associated molecular pattern. En signal på att här är någonting skadat, här är någonting väldigt farligt på gång. Och det här kan vara en trigger då för att, att börja den här cellulära adaptationen. Och sen är det LPS, lipopolysaccharid, som bakterierna har i sina membran till exempel. Och då verkar det då som att, att de här damparna och pamparna, de triggar toll-like receptors till R2-4, nod-like och RIG-1-like. Ni behöver inte lägga dem på minnet heller, men det är sådana här liksom medfödda, det medfödda immunförsvaret, innate immune system som liksom vi har med oss. Man behöver inte, immunförsvaret behöver inte lära sig att känna igen de här, utan man känner igen det från födseln kan man säga. Och det verkar vara de proximala tubuli som sensar det här först, och så sen så signalerar de nedströms till distala segment, och då svarar de genom med oxidativ stress som är ett sätt för kroppen att, att döda bakterier och även använda som signalsubstans för det här. Och den här adaptationen då leder då till att mitokondrierna långsamt gradvis sänker sin aktivitet och kan även släcka ner sin aktivitet, och då kallar man för cell cycle arrest. Och vad händer när mitokondrierna minskar sin aktivitet? De är liksom de som skapar energi för cellerna, och då måste cellerna spara energi. Det som är energikrävande i njurcellerna, det är ju absorption och sekretion av partiklar. Så att, kan man då liksom stänga ner de funktionerna, det är den här till exempel megalinreceptorn då, som ska ta upp albumin och cytokin C och sådär. Man kan liksom lägga ner den ett tag, då får albuminet läcka ut i urinen, det är inte så farligt en period. Men, och det är det vi märker då till exempel. Oj, förlåt. Och det här uttrycket kommit oliguria sepsis is isn't a renal failure, it's a renal success. Så att man tänker sig då att det här är faktiskt att patienten blir oligurisk. Det är ett tecken på att den har förstått att nu är någonting väldigt farligt på gång. Nu är det dags att liksom sänka ambitionsnivån här för att överleva det här. Och då får det vara till kostnad av att producera mindre urin och reservera mindre protein till exempel. Vad händer med vid cellcycle arrest då? Ja, men cellerna, de stänger ner sin mitos och sparar med energi, och i mitosen, om mitosen liksom görs oförsiktigt, så kan det uppstå liksom skador på DNA som sedan lever vidare, och det är inte bra. Och om cellen går in i cell cycle arrest, så minskar man risken då också för att cellen skadas på sånt sätt att den måste gå in i apoptos, alltså liksom, säger man, assisterad självmord, planerad självmord. Det verkar som att skadade mitokondrier, de destrueras genom autofagocytos, och det var ju det som japanerna får Nobelpris för i år. Om det är en autofagocytos av mitokondrier, så säger man att det är mitofagi. Det som cellen måste upprätthålla, det är liksom membranpotentialen. Den måste fortfarande ge energi till sitt natriumkaliumaktfas. Man har sett att om man försöker mixtra med den här mitofagin, så kan man förvärra vävnadsskadan. Alltså man inhiberar mitofagin, om man låter skadade mitokondrier liksom leva vidare, då får man en större vävnadsskada. Men om man stimulerar den, då kan man minska vävnadsskadan, kan man liksom hjälpa kroppen. Sen finns det då tillfällen, om man har liksom extrema tillstånd med oxidativ stress, så kan det fortfarande leda till att cellen går i apoptos eller till och med i nekros. Utifrån ett AKI-perspektiv så finns det ju ett sätt, finns det markörer för när cellerna går in i cell cycle arrest. Och det är ett företag som utvecklat ett snabbtest för det. Och Max, som har förra sidor, han har varit med på PEK, och han har då liksom sett att två av dem faktiskt fungerar för att prediktera patienter som får AKI. Sen är det en till sak som händer, som jag inte är helt säker på vad det är som triggar den, men det verkar vara hända i samband med att cellerna adapterar sig. Det är att peritubulära kapillärer som har kontrollerat föde, de minskar, och istället så ser man mer av peritubulära kapillärer som får ett intermittent flöde. Varför blir det så? Jo, det verkar vara ett enzym som heter INOS, Inducible Nitric Oxide Synthetase, som är en katalysator för NO-produktion, som triggas av den här celladaptationen. Och dels använder kroppen NO som ett vapen mot bakterier, men även också det som en signalsubstans för hela den här processen. En bieffekt kan man säga av NO är att det dilaterar blodkärl och kan orsaka sjunkning. Alltså att kroppen inte kan styra exakt var den ska ha sitt blodflöde utan alla blodkärl öppnas. NO också aktiverar kaspaser, och kaspaser är enzymer som aktiverar apoptos. Det som verkar stämma med det här är att INOS har liksom en heterogen spridning i njuren, och det stämmer liksom med att man ser en liksom heterogen blodflöde i njurarna. Så därför tror man att det här liksom stämmer med den hypotesen. Om man hämmar INOS experimentellt så reducerar man AKI både histologiska fynd och funktionellt. Så det verkar också vara ett sätt som man kan liksom behandla AKI, septisk AKI. Okej, det var lite snabbt om de här två första frågorna då. Varför sjunker GFR fastän cardiac output är okej? Jag tror att ni har varit inne på det förut då. En hypotes handlar ju om det här med tuboglomerulär feedback. Och då tänkte jag bara repetera. Det här har ni säkert haft igår kanske. Glomerulus som har en afferent arteriol och en efferent arteriol. Och så har vi ett blodflöde och ett ultrafiltrat. Om kroppen då konstringerar den afferenta arteriolen, vad händer då? Då blir det en ökad resistans. Det blir ett minskat renalt blodflöde och ultrafiltratet sjunker, GFR minskar. Om man istället då konstringerar den efferenta arteriolen, vad händer då? Det blir fortfarande en ökad resistans. Men det skapar ju då ett större ultrafiltrat, eller hur? Så att det är så man kan säga GFR kan regleras. Och Johan pratade om det här alldeles nyss. Men det här är en hypotes då, hur man fastän man har ett bra cardiac output så kan GFR minska. Och det har man med makrodensa att göra då. Makrodensa kontrollerar GFR beroende på natrium- och kloridkoncentrationen i distala tubuli. Och genom den här celladaptationen så kommer natrium-, kalium- och kloridkotransportationen till proximala tubuli att förändras. Och då kommer man få en ökad natriumkloridinnehåll i distala tubuli. Och då kommer makrodensa att reagera på det och ge en vaskonstruktion i afferenta arterioli, och då kommer GFR att minska. Och då har jag skrivit en relativ vaskonstruktion, för att den här andra processen som jag pratade om nyss då, med NO och INOS, den kommer ge en generell vasodilatation. Så att man utgångsläget så har man en vasodilatation både i afferenta och efferenta arterioler, och sen så med den här mekanismen då, så får man en vasokonstruktion i den afferenta arteriolen. Och så samtidigt så signalerar då makrodensa parakrit till juxtaglomerulära celler att reducera renin-sekretionen. Allt det här sker samtidigt. Så sammanfattningen då av det är att NO ger en effekt både på afferenta och efferenta arterioler, medan TGF ger då en relativ vasokontroll i afferenta arteriolerna. Och summan i alla fall blir att det minskar ett hydrostatiskt tryck i glomerulus, och då får man ett mindre ultrafiltrat och man får en oligodin. Och då fanns en förhoppning med Simdax att Simdax skulle ha en effekt på den afferenta arteriolen och liksom öka flödet genom glomerulus och öka filtratet. Och man gjorde en stor studie med Simdax som heter Leopards, där man gav Simdax till sepsispatienter oavsett om de hade hjärtsvikt eller inte, och så följde man upp det, och tyvärr då kan man säga men det visade att det blev ingen effekt på AKI. Båda grupperna, alltså de som fick Simdax och de som fick placebo, fick lika mycket AKI, de fick lika mycket dialys och de hade samma mortalitet, så det blev ingen effekt alls av det. Okej, men finns det något sätt som man kan ge en selektiv vasokonstriktor av den efferenta arteriolen då? Ja, men det finns det ju. Det finns ju vasopressin som kan göra det, angiotensin 2 och terlipressin. Terlipressin är ju, det heter ju glypressin också. Den kan man ju dosera intermittent var fjärde timme istället för att ha som infusion. I en fårstudie då, får det ju liksom, tänker man sig bra för att det är en stort djur. Man tänker sig att det liknar människa mer än mus- och råttmodellerna. Och när man gav angiotensin till dem så kunde man då återställa urinproduktionen och normalisera kreatinin. Och sen så har man då gjort på människa, man har gjort 5 stycken totalt randomiserade kontrollerade studier på vasopressin. Den senaste heter ju Vanish, där de randomiserades till 4 grupper, antingen vasopressin, vasopressin och steroid, eller nor och steroid. Och vad hände där då? Jo, man såg inte någon reduktion av AKI när man liksom mätte det med Aiken-kriterier. Men däremot så såg man en reduktion av njurersättningsterapibehov. Och det är lite kanske klurigt att förstå hur det kunde bli så. Men antagligen så har det att göra med att Aiken-kriterierna eller våra njursviktkriterier är väldigt liksom grova. Så kanske lite för grova för att diffa ut här då. Men det verkar som att med vasopressin så kan man få patienten att kissa mer. Och man kan få de värden vi följer, kreatinin och urea, att trenda åt det normala.
Men är det något då att de inte fick njurskada? Menar du att de inte fick njurskada då? Eller var det bara att de kissade?
Ja, ja, men precis. För i kriterierna så ingår ju till exempel hur mycket man kissar. Mm. Så att det blir det som vi har. Det optimala, det vore ju om man hade haft en ungefär som troponin för njuren. Mm. Och så hade man kunnat se att ja, men, troponin för njuren var bättre i vasopressingruppen. Men det finns ingen bra sam. Ja.
Igår så sa Riksten att vasopressin var bra.
Ja.
Som jag tolkade.
Ja.
För att det ökar GFR.
Ja.
Det sänker upp. Nej, vad dåligt. Sorry.
Okej. Jag var glad att
det. Det sänker blodflödet och ökar GFR. Och därmed, eftersom GFR då ger en ökad metabolism för reabsorption, så ja, får en ökad mismatch mellan syreleverans och syreförbrukning.
Ja.
Ja. Det bygger ju då förstås på en bild av att du har en kemisk miljö.
Ja.
Du beskriver en annan verklighet.
Ja, men vi ja, precis. Nej, men enligt, vi kan titta på Vanish-studien då. Och enligt den så det var liksom ingen harm att ge det. Det man kunde se var att ofta så kombinerar man alltså, i verkligheten då, så startar man kanske några och sen adderar man vasopressin. Och man vill inte använda vasopressin enkom för att liksom hålla ett bra mapp, utan för då måste man kanske gå upp i dos. Och då, det man kunde se att en del patienter blev kalla perifert. Men det var liksom den enda harm man kunde se. Men annars så, de kissade mer, de behövde mindre dialys. Sen var det inte någon skillnad i överlevnad. Så att det verkar, ja.
Nej, förlåt, jag avbröt dig kanske.
Nej, det går.
Eller jag hann inte ens avbryta det. Jag tänkte bara på den här teorin som, för det verkar ändå som att i sepsis så stänger njuren av sig själv för att bevara sig.
Mm.
Och det enda vi är ute efter hela tiden, det är att pressa den så mycket som möjligt för att få igång den.
Mm.
Bara känns kontraproduktivt på något sätt,
tycker
jag. Men det var ju en enda studie som hade gjorts där man försökte med dialys och så, sepsispatienter, fast där hade man ju fuckat upp med antibiotikadoserna, var det så?
Ja, jag har en slide om det sen.
För det känns som att avlastning liksom skulle vara,
ja, men
det mest logiska, eller?
Det som kanske ändå är rimligt, och det tror jag Johan pratade också om, det är att positiv vätskebalans är negativt. Och då kan man få patienterna att kissa ur sig mer vatten.
Eller så kan man driva dem på annat.
Ja.
Istället för att pusha djuren.
Ja. Ja.
Om man, ja, det är fullt
rimliga frågor. Men sen också Riksten kontra mig då, om det är bra eller dåligt. Där kan man ju också tänka, Okej, om det är på ett sätt experimentellt, men hur är det liksom i verkligheten på riktiga patienter? Och det man kan göra då, det bästa sättet vi vet, är att göra RCT. Och det är antagligen inte felfritt med RCT heller, men här är det 5 RCT som inte visar liksom någon harm, men som visar att det... Men här kommer jag in på lite grann det som du frågade här då. Kroppen har ju ett system då för att skjunta, för att kanske skjunta förbi glomerulus. Så det här beskrevs som Arne Ljungqvist, alltså samma Arne Ljungqvist som är dopingexpert och OS-läkare 1964. Och han visade att det fanns en liksom anatomisk skjunt mellan afferenta arteriolen och vasa recta, alltså bensidan. Och här är en elektronmikroskopbild av skjuntkärl. Och det verkar ju helt fantastiskt att vi kunde missa det på läkarlinjen, men så är det. Och då kanske det är så att kroppen matar ut endo. Endo gör att den här skjunten öppnas. Blodet kan passera förbi hela glomerulus. Vi får ingen filtration, ingen urin. Men däremot så får vi inte det här damparna och pamparna in i glomerulus och skydda njuren från further harm. Det är möjligt att det här är liksom... Eller möjligt. Det är väl evolutionen har skapat det här, så att det borde ju vara bra på något sätt.
Att bara släppa helt på efferent arterioli borde också skapa en skjuntning.
Ja.
Men det är inte lika mynsamt, menar du?
Nej, det är exakt samma sak. Mm. Så att det är det... Så att jag säger liksom emot mig själv där att med vasopressin så... drar vi ihop den efferenta, så då skapar vi liksom ett större perfusionstryck och skapar mera ultrafiltrat, mer urin. Så att om vi har det som endpoint, då är det bra. Men om vi tänker oss kanske mer evolutionärt då, att det kanske är bra om blodet liksom inte pressas ut här för att det innehåller massa skadliga saker, då kanske vi ska låta bli vasopressin. Och det enda sättet som vi kan, eller det enda sättet, men ett av sättet, det är att göra stora studier som vi gör då. Och försöka dra slutsatser av det. Jag tror att om man frågar folk, så det är nog jättemånga som använder vasopressin aktivt. Så här, nu ska vi förebygga njursvikt, nu startar vi vasopressin. Det tror jag inte förekommer inte hos oss i alla fall, utan det är nog mera tankestadiet fortfarande. Förlåt, det där glömde jag. Jo, men här alla era frågor egentligen då, att kanske då så har evolutionen liksom varit lyckosam, våra släkter har funnits i 2,8 miljoner år och utvecklat den här skjunten av ett syfte, kanske finns kvar för ett syfte, och då kanske inte vi ska stänga den genom att ge oss vasopressin. Jag vet inte. Okej. Hur mycket tid har jag kvar? 15 minuter.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, precis. Och där kommer ålder in igen då. De som verkar ha förmåga att återhämta sig, det verkar ju vara de yngre. Och om man är äldre så har man sämre renal recovery. Okej, hur kan vi skydda njurarna, eller vad ska vi göra då rent kliniskt då? Och då bara kort om epidemiologin då, att på ungefär då 40% av patienterna som kommer till IVA gör det på grund av sepsis, och ungefär hälften av dem får AKI, och då antar vi att det är en sepsis-associerad AKI, men det kan ju vara andra former av AKI också. Det verkar som att graden av sepsis är relaterad till incidensen, det vill säga att om man har liksom en mild sepsis så får man alltså bara sepsis, alltså CIRS och infektionsmisstanke eller infektion, får man runt 4% får AKI, och så severe sepsis 23, septic shock drygt 50. Det verkar vara så, här är svarta pelarna är ICU, alltså IVA-patienter, och den gråa är sjukhus i stort. Och det här är patienter då som varken har sepsis, mortalitet, hon har varken sepsis eller AKI. Det här är patienter med sepsis, det här är patienter som har icke-septisk AKI och det här är patienter som har septisk AKI. Så det verkar vara liksom det sämsta av det här att ha septisk AKI. Om man graderar efter RIFL, alltså ingen risk, injury or failure, så har man mortaliteten här. Så att det är högre mortalitet om man har failure än om man bara har injury.
Vad kan vi göra då? En sak som verkar gynnsam är tidig antibiotika i sepsis. Då verkar vi kunna förebygga eller förhindra sepsis associerad AKI. Det här är antal timmar från att patienten blev hypotensiva tills att man fick antibiotika. Och här har vi mindre än en timme och mer än 24 timmar. Och i den här studien då, som var rätt effektiv på 4,500 patienter, så fick 100% sepsis associerad AKI när man fick antibiotika efter mer än 24 timmar. Negativ vätskebalans. Det här är lite hönan eller ägget diskussion då. Vätskeöverskott verkar vara en biomarkör för att patienten är väldigt, väldigt dålig. I VAST-studien, som också var en sån här vasopressinstudie, så såg man att den bästa outcomen hade de patienterna som var ungefär 3 liter positiva efter 12 timmar. Sen efter det så kunde man skapa en negativ vätskebalans varje dygn efter det. De hade en, liksom en optimal outcome. Vätskeöverskott vid AKI är också en oberoende riskfaktor för död och sämre renal recovery. Och det är en prediktor för död när man, trots att man startar RRT, kontinuerlig njursättningsterapi, så misslyckas man med att skapa en negativ vätskebalans. Om det är så, då är det dåligt tecken då. Det kan vara så att om man använder då kontinuerlig dialys för att bromsa då den här positiva vätskebalansen eller till och med få en negativ vätskebalans, så kan man reducera mortaliteten.
Oberoende av pers och solpastor.
Ja.
Alltså jag tänker att de som är sjukast är det väl svårt att lyckas med detta.
Ja, nej, men i den studien så har man lyckats visa det. Och så det här blir liksom då, är det, har de vätskeöverskott för att de är kritiskt dåliga eller försämrar vi tror att vi gör någonting gott genom att vi häller på volym för att ge bra perfusion, men egentligen så är liksom påför vi sten på börda hela tiden med iatrogena skador. Det finns Johan pratade om volume eller heter det, goal directed therapy. Det finns en israelisk studie som har liksom vänt på det konceptet då och kollat, kan man liksom ha en sån goal direct therapy genom att ge så lite vätska som möjligt, så att man man minimerar alla vätskor och fortsätter att upprätthålla målen då. Och då kunde de göra det trots det så orsakar de liksom ingen skada till patienterna. Så att den, man säger att de här nya studierna processer där, så kunde man använda goal direct therapy utan att påföra skada. Men det samma gäller omvända då, att vi istället kanske ska minska vätskorna så mycket som möjligt. Och vi kan göra det utan att påföra skada.
Johan pratade också om det här, undvik den här venösa renala stasen. Jag tror han faktiskt refererade till samma studie här, att ett högt CVP de första 24 timmarna under septisk chock var linjärt associerat med ökad risk för att få en ny AKI, eller att få en om man hade AKI, att den skulle persistera. Och varje 5 mm ökning av CVP gav en nästan trefaldig oddsökning för att få en ny AKI eller persisterande AKI. Och då har man funderat på varför det är så här. Det kan vara så att det är den diastoliska komponenten i njurperfusionen som liksom är nyckeln. Och då har man då liksom ett högt tryck i centrala vener som blir en backward failure. Så blir det en resistans för den diastoliska perfusionen som då blir sämre. En analogi för det här är ju, om man gör ultraljud på njuren så kan man ju titta på resistive index i små artärer. Och om, och de flesta av de studierna efter njurtransplantation, om njurarna är svullna då, så får man ett mindre avstånd mellan diastole och systole. Det är ett tecken på att den här patienten kommer att gå in i en AKI. För det som händer samtidigt här, det är att njuren är liksom insluten i en kapsel som är liksom styr, och sen så får man influx av massa inflammatoriska mediatorer så att kärlen blir, de läcker, och så sen kryper in massa inflammatoriska celler som liksom drar med sig vatten så att parenkymet blir svullet, så att man har liksom en lite compartment syndrom in i njuren, kan man säga, under en septisk kapsling. Ni ser lite så här fundersam ut. Är det, funderar ni på det? Nej. Open lung ventilation ska vi alltid använda, men det verkar vara viktigt även för att förebygga sepsis associerad AKI. Hur kan det vara så? Jo, men barotrauma, om man använder förstorat totalvolymen, så orsakar man barotrauma. Barotrauma frisätter också sådana här dampar. Och kroppen är liksom inte mera specifik än att det är samma dampar, och blodet passerar lungan, tar med sig damparna, tar med sig dem ner till njuren, och så får de samma effekt. Så då får man liksom sten på börda här också då, med dampar. Och när man körde lungprotektiv ventilation vid ARDS, så minskade AKI-incidensen. Har dialys någon plats? Ja, det verkar ha plats för vätskeborttag, det pratade vi om innan. Kan man bli av med de här damparna och pamparna? Det tycker en del experter att man kan. Och där borde det handla om tajmingen då. Att man, i djurstudier så ser man att om man kan liksom från punkt noll ha ett filter för dampar och pampar, då får råttorna ingen AKI. Men om man tillför liksom E. coli och dampar och pampar, och sen efter 8 timmar sätter på ett filter, då har liksom skada redan skett, och då verkar det inte göra så stor nytta. Så det verkar ha med tajmingar. Vi pratade om den här högdosstudien. Det fanns ingen outcome-skillnad, men då hade man inte kompenserat för att den här höga dosen även tog bort antibiotika. Så de här patienterna fick ju ingen behandling för sin sepsis. Man har sett, om man jämför kontinuerlig dialys kontra intermittent, så har man sett att det är bättre recovery med kontinuerlig.
Så det verkar rimligt att på IVA i alla fall bedriva kontinuerlig dialysbehandling. Timing då, har det kommit sista året och flera studier. Akiki var en så här mixad kirurgisk och medicinsk operation, men ungefär 70% hade sepsis, och där startar man då i den ena gruppen startar man dialys inom 6 timmar, och den andra gruppen, det var inte en viss tid, det var speciella kriterier som skulle uppfyllas, man skulle ha ett en gall över ett visst värde och sådär. Och den gav, och det var i alla fall tidig versus sen start, och det gav ingen mortalitetsskillnad, man mätte inte 60 dagar. Start AKI, pilotstudien, hade också en mixad population där drygt 50 hade sepsis, och där satte man start inom 12 timmar eller efter 12 timmar, det gav ingen mortalitetsskillnad. Sen finns det en som sticker ut, en studie som heter Elaine, som är en tysk studie, och där var nästan alla postoperativa patienter, och det var liksom mixad av thoraxkirurgi, storbukkirurgi, kärlkirurgi, men även några enstaka neurokirurgiska patienter som ju inte borde ha någon kit på njurarna. Och där enligt protokollet skulle man starta inom 8 timmar, men i princip i studien så startar man dialys direkt när de kommer ut från OP. Och i den sena gruppen då startade man liksom enligt kliniska parametrarna, man uppfyllde KDIGO 3. Och där såg man då en skillnad, att ungefär 16% skillnad i 90 dagars mortalitet, men även i renal recovery och även hur länge man var tvungen att vara på sjukhus. Och där tänker jag mig då att det har med att man startade omedelbart, alltså vi pratar om det här snurrande dampar och pampar. Att om man då är med från början och kapar liksom toppen på dem, då kanske man kan skydda njuren från skada. Men om man väntar 8 timmar, då har den redan orsakat skada. Och sen, det här var ju bara en pilot, så det pågår en större start AKI. Och sen kommer det en ny studie, eller till studie som heter Ideal ICU, där det bara är septisk chock som studeras. och då randomiserar till start inom 12 timmar eller inom 48 till 60 timmar. Eller efter 48 till 60 timmar. Och där borde man vara snart färdig med datainsamlingen, som kanske blir publicerad
2017, typ. Okej. Okay. En av de sista slidesen här då.
Försök undvika N-side, det tror vi skadligt. ACE-hämmare tror vi är skadligt. Kompression. Häst pratar Johan om. Natriumklorid och hypokalemisk acidos. Tänker man fortfarande rent så teoretiskt att det är skadligt på grund av den här TGF-mekanismen. Men samtidigt så visar den här split-studien inte någon skillnad. Och då kommer den här plus-studien som kanske kan sätta punkt för den diskussionen. Och om man ger gens, man ska ju fortfarande ge liksom njurtoxiska antibiotika, gens och vankom, där måste man ju mäta koncentrationerna. Kontrast har varit debatt ganska länge, är det farligt eller inte? Det verkar som att de kontrastmedel som används idag, som är låg eller isoosmolära, de verkar inte vara så skadliga, och där ska man i princip redan ha en redan manifest svår njursvikt för att det ska vara skadligt. Alla andra patienter är antagligen helt safe att ge det.
Kanske du kommer in på Linda, eller? Några rader. För det är ju en annan patientkategori som alltså thoraxpatienter som får mycket kontrast och som har en annan mycket risk till AKI. Och hinner jag ta en minut om framtiden bara?
Ja, en minut.
Ja. Det här är då delvis råttstudier som har varit lovande av några humanstudier. Grelin, ett ämne då som hämmar frisättning av TNF-alfa. Den motverkade och till och med reverserade AKI på råttor, verkar lovande. Metylenblått, det är en scavenger för NO. Den funkar också bra. Vagusstimulering, då stimulerar man vagusnerven med ultraljud. Och då kan man minska frisättningen av inflammatoriska ämnen från mjälten. Och det minskar AKI. Trombomodulin är en sequel på Sigris som ska testas på sepsis. Och då har man i prekliniska studier sett en effekt på att det minskar AKI. Jag pratade om den här karolinska studien med 12 like receptor 4. Den gav ju jättefina resultat på 4. Men de har inte gått vidare. Den har fastnat någonstans. Det har gjorts en studie med en annan 12-like receptor 4-inhibitor som heter Eritoran. Och då, den testar man bara på sepsis, så man hade inte AKI som utfallsmått, tyvärr. Men den gav ingen mortalitetsvinst, så den liksom, det läkemedlet är dött. Och sen ett nytt filter kan man som kalla det, som heter Opsonix, som är ett filter som de påstår att den selektivt binder patogener och toxiner. Och de har liksom byggt som en konstgjord mjälte, säger man. Så blodet passerar, dialyseras egentligen, det passerar genom det här konstgjorda mjälten med det här materialet, Opsonix. Och de påstår att det plockar bort 90% av bakterier som finns i blodet innan. Och de har publicerat lite, men sen inte sett något efter 2014. Det som är haken där, tänker jag mig, det är också samma sak då, att det är tajmingen. Att om du kommer in med den här Opsonix-behandlingen efter 8 timmar, då har skadan skett ganska mycket. Du har massa dampar och pampar som cirkulerar och du har redan satt igång en kaskad. Och en analogi till det är om man är där med, vi tar blododlingar. Alltså patienten kommer in och är tokdålig i sepsis och så tar vi blododling. Och så är blododlingen negativ. Är det då för att det är inte så farlig infektion? Nej, men det verkar som att kroppen är ganska snabb på att ta bort bakterierna från blodet. Alltså vi har cirkulerande neutrofiler som slukar upp det här, drar med sig det, fastnar i väggarna på kärlen, parkerar ut i vävnaden där det liksom tas hand om. Och det gjordes en studie i Uppsala där man liksom, man injicerade E. coli på grisar och så sen så liksom tog man blododlingar intermittent och såg när var E. coli borta från blodet. Och det handlade om ungefär 2 timmar. Så efter 2 timmar då hade man drygt 10% positiva blododlingar. Och vi träffar ju aldrig våra patienter så tidigt. Så jag tror, om jag ska vara kanske lite negativ då, att den här Opsonix-behandlingen, den är fantastisk, så måste man då ha en timing att det är väldigt tidigt. Och sen sista då, akvalisfosfatas, ett ämne då som avgiftar LPS som en del bakterier har. Och det är också en studie som var väldigt lovande men som också har fastnat efter 2012, och de har tagit bort den från clinicaltrials.org, så att den vet inte, den har fastnat på någonting. Så är det sammanfattningsvis då. Nu tror vi att det är mikrocirkulation, inte makrocirkulation. Vi tror att cellerna adapterar, de dör inte. Och att framtida behandlingar kommer att sikta in sig på damparna, pamparna och inflammationen.